På gränsen till Ryssland så var det en smugglare som bodde. Och varje dag så körde han en skottkärra fullastad med sågspån över gränsen. Vakten där som såg honom första gången, han tyckte det här såg lite suspekt ut. Han visste att det var flera smugglare där som höll på, så han tänkte, ja, jag vet nog vad han håller på med. Han har någonting i skottkärran där som han inte vill att jag ska se. Så han stoppade den här skottkärran, den här mannen med skottkärran, och sa, ja, vad har du i skottkärran? Det är bara sågspån, sa mannen, sa smugglaren. Jaha, det vill jag att jag ska tro på. Töm ut det här på betongen så ska jag leta igenom det här. Och han tömde ut den och de letade igenom, och till sin förvåning så såg vakten att det bara var sågspån där i. Han fick skyffla upp allting igen och lägga och gå vidare, och vakten kliade sig lite i huvudet och tänkte, varför i all sin dar köra en sågspån över gränsen? Och det hände igen och igen. Men så kom vakten på att, aha, jag vet vad han håller på med. Han försöker köra sågspån över gränsen för att lura mig och tro att det är bara det han gör, och sen kommer han att stoppa någonting där i. Så jag ska börja undersöka det här igen. Och han tog stickprov på den här sågspånshögen lite nu och då, så fick han tömma ut. Men varje gång så visade det sig att det bara var sågspån här i. Och det här skedde några år, och till slut så pensionerades både vakten och smugglaren. Och de hade utvecklat en liten relation med varandra på något sätt, eftersom de hade träffats nästan varje dag. Och den här vakten pratade med den här smugglaren en dag. Han sa, vet du, nu är jag inte i tjänst längre, så du kan prata öppet med mig. Jag vet att du är någonting som du håller på att smuggla. Men vad är det för någonting? Kan du berätta för mig? Och han, smugglaren, sa att, lovar du inte att säga någonting då i så fall? Ja, jag lovar. Jag är inte i tjänst längre. Okej, sa smugglaren, jag smugglar skottkärror. Och hur tror ni att vakten kände sig? Inte speciellt glad. Han hade blivit grundlurad. Rakt framför näsan så hade han sett vad han höll på att smuggla, men han hade missat det. Så är det också med när vi tänker på frågan om antikrist. Många människor förväntar sig antikrist som en halvdemon, svartklädd figur med upp- och nervända kors som springer runt och säger massa fula ord till människor. Och att det här på något sätt är den antikrist vi letar efter. Kanske en politisk figur som ska ta över världen. Och medan vi väntar på detta så smugglar djävulen skottkärror rakt framför näsan på oss. Antikrist är verklig och levande idag. Och det kommer vi att titta på. Vi kommer att identifiera antikrist utifrån Bibeln. Och det kommer bli tydligt om vad det här handlar om. Så att ingen behöver undra om vad det är för någonting. Och det är inte för att jag kommer säga det, utan för att vi kommer se det från Bibeln, hoppas jag. Så vi kommer att titta på vad Bibeln har att säga om det här ämnet. Och jag tror att vi kommer att komma fram till en tydlig slutsats med Guds hjälp. Men be för mig gärna. Varför ska vi prata om antikrist? Kan vi inte prata bara om Jesus Kristus? Och det är många välmenande kristna som säger att det här, att prata om sådana hemska saker, det är ingenting vi ska göra som kristna, utan vi ska bara prata om nåd och kärlek och de fina bitarna. Och det tycker jag vi verkligen borde göra. Vi borde fokusera på nåd, vi borde fokusera på kärlek, vi borde fokusera på Kristus. Det är kärnan i det kristna budskapet, absolut. Det är jag helt med om. Men faktum är att även Paulus, som var en mycket nådinriktad och Kristuscentrerad predikant, han lyfter ändå fram de stora antagonisterna i konflikten mellan gott och ont. Han varnar för att det ska komma bedrägerier. Han säger till exempel till Timoteus, anden säger tydligt att i de sista dagarna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. Och sen säger han i vers 6, när du lägger fram detta för bröderna är du en god Kristi Jesu tjänare Så jag vill vara en god Jesu Kristi tjänare. Och därför vill jag inte försumma de varningar som Jesus också har gett oss i Bibeln. Vi kanske tänker att jag litar på att Jesus kommer att skydda mig i den här sista krisen. I det som kommer i ändens tid. Jag behöver inte oroa mig så länge jag har Jesus i mitt liv. Och visst är det sant att om du inte har Jesus i ditt liv så kommer du inte att klara den här krisen. Men om du säger att du har Jesus i ditt liv så kommer du väl också att lyssna till Jesus undervisning, eller hur? Eller hans varningar. Vad finns det, är det logiskt att säga att nej, men jag litar på att Jesus ska ta hand om mig i sista tiden och därför behöver jag inte läsa vad Jesus har sagt till mig. Det är lite motsägelsefullt, eller hur? Om jag verkligen tror att Jesus kommer rädda mig i krisen, då vill jag ju lära mig vad Jesus säger om den här sista krisen så att jag kan vara redo. Och därför tror jag det här är ett viktigt ämne. Vad handlar det här antikrist om egentligen? Vi tittade på i vårt, jag minns inte om det var vårt tredje möte, eller ja, jag tror det var vårt tredje möte, när vi tittade på striden mellan gott och ont. Vi såg varför det fanns lidande, hopp i lidandet. Och vi såg att en av de fullkomliga änglarna i himlen som Gud hade skapat, han valde utav fri vilja att upphöja sig själv på andras bekostnad. Och han ville ha Guds tillbedjan. Vi läste i Jesaja att han ville sätta sig på Guds tron. Eller rättare sagt att han ville stiga upp ovanför molnens höjder. Han ville göra sig lik den högste, så uttrycker Jesaja det. Han ville alltså ha den tillbedjan som endast Gud hade rätt till. Vi ser det också när han frestar Jesus. Det står i Matteus 4, 8-9. Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Ser ni att Satan är så berusad av den här tanken om tillbedjan att han till och med bad sin skapare att tillbe honom. Och han sa, jag vill ju byta ut allt i hela världen mot den här tillbedjan. Det visar att det är det här han är ute efter. Det är det här han strävar efter och kämpar efter. Han är egentligen inte ute efter dina pengar. Kanske indirekt, men inte direkt. Han är inte egentligen ute efter att göra livet surt för dig. Så länge han kan få dig att tillbe honom. Det är vad han strävar efter. Så hur ska han få människor att tillbe honom? Ja, han vet ju att han kan ju försöka tvinga människor att tillbe honom, men han kan inte tvinga de kristna att tillbe honom, eller hur? För de kristna kan ropa på Jesus och Jesus är mycket starkare än Satan. Och det vet han. Så tänk er, om djävulen hoppade fram här och sa att hej, det är jag som är djävulen, tillbe mig. Skulle du göra det då? Jag tror inte det. För vi skulle be att Jesus skulle skydda oss för det. Och att vi skulle inte böja oss ner inför honom. Och djävulen, han vet det. Han är mycket smart. Han har haft över 6000 år på sig att studera mänskligheten. Han är intelligent nog att förstå att om han bara hoppar fram med en stor Illuminati-skylt eller vad det nu än kan vara och massa upp- och nervända kors och säger att nu ska ni tillbe mig, då kommer han inte ha speciellt stor framgång. Därför om han vill ha större framgång så måste han använda sig utav bedrägeri. Och sättet som han lurar till sig tillbedjan på är genom en frontfigur som kallas för antikrist. Antikrist är inte detsamma som djävulen. Men det är djävulens agent, eller hans frontfigur. Vi läser om vad Paulus skriver i Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 3-4. Paulus säger, låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, uppträda fram. Det här är vad Johannes kallar för antikrist. Motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Lägg märke till det här. Ordet anti kan betyda två saker. Ofta när vi tänker på ordet anti så tänker vi på att det är emot. Alltså någon som verkligen är en antagonist till det här. Alltså motsatsen. Men Ordet anti kan också betyda istället för. Och istället för är mer logiskt i det här sammanhanget. Någon som sätter sig i Guds ställe och utger sig för att vara Gud, eller hur? Så här har vi en figur som lurar till sig tillbedjan genom att låtsas vara Gud. Han sätter sig i Guds tempel. Guds tempel i det här sammanhanget, det är den kristna församlingen. Det här är alltså inte någon konspiratorisk hemligt sällskap som har en massa som tillber onda andar och öppet. Utan det här är någonting som faktiskt ger sig i uttryck i en kristen skepnad. Vi tittade på en text förut där vi såg att Paulus sa att det ska komma människor som gör en massa hemska saker, men som har ett sken av Guds fruktan, men förnekar dess kraft. Det är vad vi ser här. Vi ser ett avfall. Ett avfall ifrån sanningen som kommer att ske. Ett avfall inom kristendomen. Om man läser i Uppenbarelseboken kapitel 13 så ser vi klart och tydligt att den här antikrist försöker att härma Kristus. Uppenbarelseboken 13, vers 1-4. Så står det: jag såg ett vilddjur komma upp ur havet. Det hade 10 horn och 7 huvuden och 10 kronor på sina horn. Och hädiska namn på sina huvuden. Vilddjuret som jag såg liknade en leopard. Och det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Och draken gav det sin makt, sin tron och stora auktoritet. Fråga, vem är draken? Minns ni det? Det var Satan själv. Så här ser vi Satan och det här vilddjuret. De är inte samma person. Men de jobbar tillsammans. Draken ger makten till det här vilddjuret. Det här vilddjuret är antikrist. Vers 3. Ett av dess huvuden såg ut att ha blivit slaktat och dödat, men dess dödliga sår hade läkts. Och hela jorden förundrade sig över vilddjuret och följde efter det. De tillbad draken därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och de tillbad vilddjuret och sa: vem är som vilddjuret? Vem kan strida mot det? Så lägg märke till vad som händer här. Antikrist, han kommer upp ifrån vattnet. Men när han gör det, det är egentligen att försöka härma Jesus. För hur började Jesus sin verksamhet? Ja, han blev döpt i Jordan och han kom upp ur vattnet och då kom den helige ande ner över honom som en duva. Och då började han sin offentliga verksamhet. Innan dess hade han varit snickare. Han börjar sin verksamhet genom att komma upp ur vattnet. Detsamma gör antikrist. Jesus verkar sen i 3,5 år. Och detsamma kan man se att antikrist gör. I vers 5 så står det att vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord. Och det fick makt att fortsätta i 42 månader. Är det någon som är bra på matte? 42 månader, hur många år är det? Det är 3,5. Precis samma tid. Därefter så dog Jesus och uppstod. Antikrist fick ett dödligt sår. Och vad händer om man får ett dödligt sår? Man dör. Men det här dödliga såret läkte. Så vi ser att vi har samma sak här. En död och en uppståndelse. Precis som Jesus hade. Efter sin uppståndelse så fick Jesus tillbedjan. Och antikrist tar emot tillbedjan också. Vi ser många fler paralleller som vi kan titta på. Men poängen är den att allt det som antikrist försöker att göra, det är att härma Jesus Kristus. Så att människor ska tro, oj, titta, där är Kristus på jorden. Och vi följer Kristus. Och så tillber vi honom. Men när de tillber det här vilddjuret, vem är det egentligen de tillber? Det står att de tillber draken. Och på det här sättet så lurar han till sig tillbedjan. Så att de tar ett steg tillbaka. Och sen så skickar han fram sin frontfigur och säger: titta, här är Jesus, tillbe honom. Och människor säger: wow, där är Jesus, vi tillber honom. Vem är som det här vilddjuret? Vem kan strida mot det? Och de tillber honom, men i själva verket så tillber de Satan. Det är allvarliga ord, men det är faktiskt vad Bibeln visar oss här. Därför är det så viktigt för oss att förstå det här ämnet. Så att vi inte blir bedragna, så att vi kanske omedvetet följer en makt eller den här antikrist och tror att vi egentligen gör någonting gott. Därför är det viktigt att vi studerar det här ämnet. Det här vilddjuret ser ganska hemskt ut. Och vi kan tycka, om jag såg det där skulle jag aldrig tillbe det. Och det är klart att du inte skulle göra det. Men återigen, det här är inte så som antikrist ser ut. Utan det här är en symbol på antikrist. Och vi ska titta på vad det här representerar. Men i Danielsboken så finner vi också antikrist beskrivet som ett litet horn. Så de här två makterna är egentligen samma makt, vilket vi kommer att titta på. Jag skulle vilja gå till Daniel kapitel 7 för att se var den här bilden är hämtad från. För om ni tänker på hur det här vilddjuret såg ut, det hade 10 horn. Det hade en kropp som en leopard, det hade fötter som en björn och ett gap som ett lejon. Så alla dessa vilddjur ser vi i Daniel kapitel 7. Så därför måste vi gå tillbaka till Daniel kapitel 7 för att förstå vad de här vilddjuren betyder. Och därefter så kan vi identifiera vad den här andra makten är. Så låt oss göra det, Daniel kapitel 7. Om ni har era biblar så får ni gärna hänga med, kanske ni har det på er telefon, jag vet inte. Men annars kan ni lyssna också, för saliga är de som hör, inte bara de som läser upp. Låt oss läsa. Daniel 7, vers 1-7. I den babyloniska kungen Belsassars första regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn medan han låg på sin bädd. Sedan skrev han ner drömmen och återgav huvudinnehållet. Daniel sa det: jag såg i en syn om natten hur himmelens fyra vindar rörde upp det stora havet. Och fyra stora djur steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. Det första liknade ett lejon, men det hade vingar som en örn. Medan jag betraktade det rycktes vingarna av djuret, och det reses upp på jorden och stod på två fötter som en människa. Och det fick ett mänskligt hjärta. Sedan fick jag se ett annat djur, det andra i ordningen. Det liknade en björn och det reste sig på sin ena sida. Och det hade tre revben i gapet mellan tänderna. Det fick befallningen: res dig och sluka mycket kött. Därefter fick jag se ännu ett djur. Det liknade en leopard. Det hade fyra fågelvingar på sidorna. Djuret hade fyra huvuden och det fick stor makt. Känner ni igen det här? Lejon, björn, leopard. Det är precis det som vi såg i Uppenbarelseboken 13. Vers 7. Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur som var skrämmande och fruktansvärt och mycket starkt. Det hade stora tänder av järn och det slukade och krossade och trampade det som blev kvar under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade 10 horn. Så där har vi 10 horn igen. Medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort 3 av de tidigare hornen. Och det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Vad betyder de här djuren? Ja, vers 17 säger, där kommer ängeln och förklarar. De fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Återigen, här i den här mötesserien så vill vi inte tolka själv Bibeln. Utan vi vill att Bibeln ska tolka sig själv. Vi vill inte hitta på våra egna tolkningar, är vad jag menar. Utan vi vill att Bibeln ska vara sin egen uttolkare. Så när vi läser om vilddjuren så kan vi börja spekulera och tänka, vad kan det här betyda? Ja, jag har en idé. Kanske betyder det här, eller kanske betyder det här. Och det kan låta väldigt logiskt, men det kan vara totalt fel. Om inte det också stöds av vad Bibeln faktiskt säger. Så därför måste vi låta Bibeln tolka sig själv. Och när vi läser här så ser vi klart och tydligt att de här fyra stora djuren betyder att fyra kungar ska uppstå på jorden. Enkelt, va? Vers 23 säger att det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike ska uppstå på jorden. Så en kung och ett rike, det är precis samma sak. Du kan inte ha, en kung kan inte bara vara en kung som inte har något rike. Utan han är liksom huvudet för sitt rike. Så fyra riken är det vi talar om. Och vad har vi hört om fyra riken förut? De av er som var här när vi tittade på vårt första möte såg att vi pratade om EUs hopplösa enhet. Och där tittade vi på Daniel kapitel 2, den här statyn med de fyra rikena, minns ni det? De här nationerna är precis samma djur. Lejonet representerar Babylon. Och det är intressant att just ett lejon med örnvingar är en symbol på det. För om ni tittar på Ishtarporten i Pergamonmuseet i Berlin, som var den babyloniska huvudingången. De har fraktat den till Berlin från Iran, eller förlåt, från Irak, där den ligger, där Babylon ligger. Och där på sidorna så har man ett lejon med vingar, som ni ser här. Så det här var en vanlig symbol på Babylon under den här tiden. Så de som läste det, de förstod klart och tydligt vad det handlade om. Det var precis som det här gyllene huvudet på statyn som vi såg. Och lejonet är alltså motsvarigheten till det. Och sen har vi de andra rikena, Medie-Persien, Grekland och Rom. Som var de fyra världsimperierna som kom successivt efter Babylon. Allt det här är repetition, så ni kan titta på det här i referatet om ni önskar mer information om det. Daniel 7, 24 förklarar för oss vad de här hornen betyder på det här fjärde djuret. Det står de 10 hornen betyder att 10 kungar ska uppstå i det riket. Och efter dem ska ett annat uppstå som ska vara olikt de förra, som ska slå ner 3 kungar. Så vad betyder hornen? Det betyder riken, eller hur? Eller kungar. 10 kungar som ska uppstå i det riket. En kung eller ett rike, det används synonymt egentligen i Daniels boken. Så, vad hände med Rom? Jo, så här, det här hände med Rom. Rom delades upp i 10 delar. 10 riken som uppstod i Rom. Det var precis vad som hände. Och det var de här barbariska stammarna som tog över varsin del av Västrom. Frankerna som blev Frankrike, anglosaxarna som blev England, alemanerna, tyskarna, västgoterna, Spanien, sveberna, Portugal, burgunderna, Schweiz och langobarderna, Italien. Östgoterna, herulerna och vandalerna, de har ingen nation kvar. Och vi kommer se varför mycket snart. Men det här är i alla fall det splittrade romarriket, eller om du så vill Europa. Vilket motsvarar då de här fötterna utav järn och lera. Som ni minns att de skulle försöka förena sig med varandra, men de skulle inte lyckas. Det var därför vi tittade på EUs hopplösa enhet. De skulle inte lyckas. Trots att de skulle försöka ena sig gång på gång, så skulle de misslyckas. Och vi har sett att Bibelns profetior har gått i uppfyllelse där, fortfarande idag. Här i Daniel 7 så ser vi klart och tydligt, många hundra år innan det hände, att Daniel profeterade att Rom skulle delas i 10 delar. Och det blev så, precis som profetian sa. Men nu ska vi fokusera på det här lilla hornet. För det är det som är antikrist. Daniel 7, vers 8, så läste vi. Medan jag betraktade hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem. Ett litet horn som stötte bort 3 av de tidigare hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade stora ord. Vers 25 säger: han ska tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar, och de ska ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. En tid, tider och en halv tid. Det är totalt 3,5 tider. Precis lika många år som antikrist skulle regera i Uppenbarelseboken, kapitel 13. Det här handlar om precis samma makt, fast den beskrivs med olika symboler. Så om vi kan identifiera det här hornet, så kan vi veta vilket det här vilddjuret är. Och hur ska vi då göra? Jo, vi måste vara lite detektiver. Är det någon av er som lekte detektiv när ni var små? Ingen av er. En person, okej. Okay. Det här är Vad gör man då? Jo, man letar ledtrådar, eller hur? Och det kanske inte står rakt upp och ner, mördaren är den och den personen, eller vem det nu än är. Brottslingen är den och den personen. Utan man måste hitta ledtrådar. Aha, man hittar glasögon där. Då måste det betyda att den här förövaren hade glasögon. Och sen hittar man kanske fingeravtryck. Och man hittar lite olika saker. Och när man för ihop alla dessa ledtrådar, då får man kanske en klar bild om vem det handlar om. Så låt oss göra detsamma här. Låt oss titta på lite kännetecken, lite ledtrådar för vem det här kan handla om. För det första så måste vi dra slutsatsen att det här är ett litet rike. Varför då? Ja, för att det var ett horn, eller hur? Och vad representerade ett horn? Det var ett rike. Och det var ett litet horn, det var inte ett stort horn, eller hur? Så det måste vara ett litet rike. Ett litet rike som uppstår i Europa, eller hur? Det uppstår bland de andra 10 rikena. Så det uppstår inte i Kina eller USA eller på Nordpolen eller någon annan i Afrika, utan i det här splittrade romarriket, där skulle det uppstå. Ett rike. Det uppstår efter Roms fall. Det är efter att Rom har delats upp i de här 10 rikena som det här lilla hornet kommer upp och stöter bort dem. Så tidsmässigt sett så vet vi att det är omkring 476 efter Kristus när Västrom officiellt föll. När den sista kejsaren avsattes. Så någon gång därefter så ska det här andra hornet komma upp. Det utplånar 3 riken under sin uppkomst. Minns ni att det stötte bort 3 av de andra hornen när det kom upp? Det får världsvitt inflytande. Ja, hur vet vi det? Uppenbarelseboken 13:8 säger att alla jordens invånare, det är ganska många, men alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör lammet som är slaktat från världens grundläggning. Det finns hopp här, eller hur? Alla kommer inte att följa det här. Utan det finns de som är trogna, det finns de som står fasta. Men vi förstår att det här måste vara en världsvid makt, för annars så skulle den inte kunna få alla människor att tillbe sig. Så det får världsvitt inflytande. Det regerar i 1260 år. Och var fick vi det ifrån då? Ja, vi läste hur länge det skulle regera. 42 månader. Och en tid, två tider och en halv tid. Men det är bara 3,5 år. Varför sa du 1260 år? Om man tittar på i den här tiden så nämns den också i Uppenbarelseboken 12:6 och 11:3 som 1260 dagar. I den judiska kalendern så var varje månad 30 dagar. Det är inte så oregelbundet som vi har i vår kalender. Men de hade en månkalender som varje dag eller varje månad hade 30 dagar. Om du tar 42 gånger 30 så får du 1260. Så det är precis samma tidsperiod som beskrivs på 3 olika sätt. 3,5 tider eller 3,5 år. 42 månader, 1260 dagar. Allihopa är precis samma tidsperiod. Men jag skrev inte 1260 dagar utan jag skrev 1260 år. Och då måste vi komma ihåg att att precis som vilddjur är symboliska, precis som horn är symboliska, så är även tiden symbolisk. Och det är inte så svårt, den här symboliska tiden. Faktum är att om man tittar i andra delar av Bibeln så ser man vad en dag representerar. När du har fullgjort dem, står det i Hesekiel 4:6, ska du för andra gången lägga dig nu på högra sidan och bära Juda folks missgärning under 40 dagar. En dag för varje år. Jag har tilldelat dig en dag för varje år. Så Hesekiel, han skulle ligga och sova på ena sidan. En dag som han låg där skulle motsvara ett år i verkligheten. Eller hur? Den här principen kallas ibland för årsdagprincipen. Det är ungefär som att du har en karta. Är det någon som tycker om att orientera? En person. Orientering. Det är någonting, då behöver man en karta. Man springer runt med kartan i skogen. Och vad står det på den här kartan? Jo, det står att kanske en centimeter motsvarar 150 meter eller någonting sånt. Och tänk er, om du har den kartan, det skulle vara ganska meningslöst om det var skala 1 till 1, eller hur? Om jag menar, det finns ingen mening att ha en karta, utan det måste vara mindre. Och så är det även i den profetiska kartan som Gud ger oss. En dag motsvarar ett år i verkligheten. Och jag är inte den som kom på det här, det var inget som Jonathan Karlsson hittade på, utan det här är någonting som protestanter har trott på i alla tider och även innan dess. Isaac Newton, hur många känner till honom? Visste ni att han studerade Bibeln ännu mer än vad han studerade vetenskapen. Han var ett geni, den här mannen. Men han var en hängiven vetenskapsman som var en ännu mer hängiven kristen. Och han studerade Bibeln, han studerade Bibelns profetior och han kom fram till den här slutsatsen. Daniels dagar är år. I Daniels profetior skrivs dagar istället för år. Så klart och tydligt så använder sig många av den här principen. Därför har vi 1260 år, inte 1260 dagar. Okej? Okay. Nummer 7. De hädar Gud. Uppenbarelseboken 13:5 så står det att åt vilddjuret gavs en mun som talade stora och hädiska ord och det fick makt att göra så i 42 månader. Vad innebär det att häda enligt Bibeln? Ja, hädelse enligt Bibeln innebär två saker främst. Det kan innefatta flera saker också, men främst två saker. Enligt Markus 2:7 så blev Jesus anklagad för hädelse när han påstod sig kunna förlåta synder. Fariserna frågade, varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Men jag kan förlåta dig kanske, om du har gjort något mot mig så kan jag för min egen del förlåta dig för det. Men jag kan inte befria dig från syndens straff, eller hur? Det är bara Gud som kan göra det. Om jag kommer och säger att ja, det som Kent gjorde mot Tua, det kan jag förlåta Kent för. Jag förlåter honom för det. Det kan inte jag göra, eller hur? Jag har inte den mandatet, den auktoriteten. Men Gud har en sådan auktoritet. Han kan göra det. Men om en människa påstår sig kunna göra det, då är det hädelse enligt Bibeln. Jesus blev också anklagad för hädelse för att han sa sig vara Gud. Judarna svarade, det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa. Fråga, kunde Jesus förlåta synder? Ja, det betyder att han måste vara Gud. Och han påstod sig vara Gud. Och det var han. Han var, det står i Johannes kapitel 1 och vers 1. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och allt blev till genom honom. Vi skulle kunna studera det helt och hållet, men poängen är den. Att Jesus hädade inte när han påstod sig göra de här sakerna. Utan han sa sanningen. Men om en människa, en vanlig människa som inte är Gud, sa de här sakerna. Då är det hädelse. Så vi kan säga att den här makten, den säger sig vara Gud. Den påstår sig kunna förlåta synder. Ledarens namns tal är 666. Hur många har talat om det här? 666. Vad handlar det om för någonting? Något kryptiskt och det är en ond siffra. Det är egentligen lite vidskeplighet. Bibeln säger inte att 666 är ett ont tal. Utan det står bara att det står så här. Det är enda gången som 666 nämns i Bibeln. Uppenbarelseboken 13, 17-18. Det står så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. Vi ska prata om märket imorgon. Så missa inte det. Imorgon kväll så kommer vi identifiera vad märket handlar om. Men inte idag. Den som har märket vilddjurets namn eller dess namns tal. Vad betyder det? Namnets tal. Jo, ni vet till exempel på de latinska siffrorna, de är bokstäver, eller hur? X och I och V och allt det här. Och så man kunde läsa då ett namn, antingen som ett namn med bokstäver, eller så kunde man ta alla de bokstäver som hade ett talvärde. Och så sa man att det här är namnets tal. Och så kunde man läsa själva siffran. Så istället för att skriva namnet rakt ut så kunde man bara säga det här talet. Då var man lite så här kryptisk och hemlig. Här gäller det att vara vis, säger Johannes. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, till det är en människas tal. Och dess tal är 666. Så det här talvärdet skulle bli 666. Svenska Bibelsällskapet skriver så här: sifferuppgifter och talförhållanden har i Nya Testamentet ofta symbolisk innebörd. Ett beräkningssätt utgår från att varje bokstav i alfabetet har ett talvärde. Bokstäverna i ett ord eller ett namn kunde därför läsas som siffror. Siffrornas summa var ordets eller namnets tal. Troligen är detta nyckeln till odjurets tal i Uppenbarelseboken 13:17. Så, vilddjurets människas tal var det, eller hur? Så det måste vara den mänskliga representanten för, eller kungen om du så vill, i det här riket. Hans namns tal skulle vara 666. Det var ett kännetecken till. Nummer 9, det förföljer Guds folk. Vi läste om det i Daniel 7. Att han skulle tala mot den högste och ansätta den högstes heliga. Nummer 10, han skulle förändra på de 10 budorden. Vi läser i vers 25 där också i Daniel 7. Han ska bestämma sig för att förändra heliga tider och lagar. Nu är Finlands lagar heliga? Skulle ni säga det? Jag vet inte om man skulle säga det, för de ändrar ju på dem hela tiden, eller hur? Ibland. Men det finns lagar som är heliga, och det är Guds lag. Och de skrev han ner med sitt eget finger. Vi kommer prata lite om det imorgon. Men den här makten tycker att nej. Guds bud kan vi ändra på. Och vi har makt att göra det. Så nu har vi samlat de här ledtrådarna. Och då kan vi ställa oss frågan: vad är det för en makt? 10 stycken kännetecken. Har vi sett att det här är från Bibeln? Det är från Bibeln. Än så länge har vi inte kommit med några spekulationer. Utan det är bara vad vi har läst. De ledtrådar vi kan se ifrån vad ordet säger. Så vad passar de här in på? Ja, vad är det för ett litet rike i Europa som påstår sig vara Gud på jorden och förlåter synder? Det finns bara en makt som jag tror stämmer överens med detta. Och jag måste här ta samma ståndpunkt som reformatorerna gjorde i den här frågan. Martin Luther, känner ni till honom? Låt mig presentera hans åsikt. Vi här är av övertygelsen, säger han, att påvedömet är sätet för den sanna och verkliga antikrist. Drop the mic. Det här var ingenting som han bara använde i sin retorik för att han inte tyckte om påven. Utan det här var någonting som han studerade sig fram till. Dobinje skriver så här: Luther bevisade genom Daniels och Johannes uppenbarelse, genom Paulus, Petrus och Judas brev att antikrists regering, som förutsagts och beskrivits i Bibeln, var påvedömet. En helig fasa grep dem. Det var antikrist som de såg sitta på den påvliga tronen. Denna nya uppfattning, som fick större styrka från de profetiska beskrivningarna som Luther lanserade bland sina samtida, tilldelade Rom det mest fruktansvärda nederlaget. Vi har hört talas om reformationen, eller hur? Vet ni, en av de delarna som gav reformationen kraft var sola scriptura, att de hade Bibeln alena. De sa att det här är vår auktoritet och vår grund. Och de tryckte Bibeln på människornas språk så att de kunde läsa för sig själva. Det här gav dem kraft. Men en annan sak som gav dem kraft var de profetiska tolkningarna. Som visade att påvedömet är antikrist. Och det här skakade om situationen väldigt mycket. Påven bannlyste Martin Luther. Men han gjorde det inte utav illvilja. Han sa så här: "Oh, hur det smärtade mig, även om jag hade skriften på min sida, att jag skulle våga att ensam stå upp mot påven och framhålla honom som antikrist." Det var ingenting han tyckte om att göra. Och det var inte personangrepp som han gjorde. Faktum är att han skrev till och med till påven själv för att förtydliga sin ståndpunkt. Han skrev så här: "Därför högt helige fader Leo, ber jag, ta emot min ursäkt och var säker på att jag aldrig angripit er som person. Även om jag erkänner att jag talat mot det romerska biskopsämbetet, Roms församling, som inte ens ni själva kan förneka befinner sig i ett värre och mer korrupt tillstånd än Sodom, Gomorra och Babylon någonsin varit." Han hade en ganska spännande retorik, Martin Luther. Men han är hövlig ändå i sitt sätt att framföra det här. Och han visar att det handlar inte om personen, utan det handlar om systemet. Otroligt viktigt att komma ihåg. Jag känner många goda katoliker. Och det handlar inte om katoliker. Det handlar inte om personer. Påven själv handlar inte om heller egentligen. Utan det handlar om systemet. Vad är det som de har gjort? Och passar det här in? Det är en sak att de säger det, men passar det in? Calvin, jag vill bara läsa vad han säger också. "Några tycker att vi är för hårda och fördömande när vi kallar påven för antikrist. Men de som är av denna åsikt tar inte hänsyn till att de riktar samma arrogansanklagelse mot Paulus själv, som vi talar som och vars språk vi använder. Jag ska kortfattat visa att Paulus ord i andra Thessalonikerbrevet 2 inte kan tolkas på något annat sätt förutom att tillämpa dem på påvedömet." De var inte ensamma om det här. Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer, Bunyan, de som översatte King James och de som publicerade Westminster, Baptistrosbekännelsen, Isaac Newton, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Lägg märke till det här, ämbetet. Inte personen i sig själv nödvändigtvis, men ämbetet. Om du skulle befinna dig i det här systemet så betyder det verkligen inte att du är ond. Men det är det här, eller att du skulle vara antikrist. Nej, men det handlar om att det systemet som finns har förvrängt bilden utav Gud. Låt oss titta på det här, lite kyrkohistoria. När fick påvedömet sin makt? Passar det in? Stämmer det överens? Är det ett litet rike? Check, det minsta riket i världen, eller hur? Vatikanstaten. Nummer 2, uppstår i Europa? Japp. I Italien. Uppstår efter Roms fall? Utplånar 3 riken? Ja, det gjorde de. Lite kyrkohistoria här. När fick påvedömet sin makt? Jo, när Västrom föll, så fick den påvliga biskopen inte bara den religiösa makten, men också den politiska makten. Och han tog den. Men sen var det flera av de här barbariska stammarna som inte följde hans version av kristendomen. De var inte katoliker, utan de var arianer, arianister. Och då skrev påven ett brev till östromerska kejsaren, som nyss hade erkänt honom som överhuvudet över alla kristna kyrkor. Och påven sa: "Kan du skicka hit lite soldater och sparka ut de här och utplåna de här barbariska stammarna?" Och det gjorde han. Justinianus hette den här kejsaren. Han lyckades i politiken besegra vandalerna i Nordafrika år 534 och östgoterna i Italien år 553. Därmed var arianismens fasta fästen utplånade och den romerska katolicismens herravälde säkrat, skriver Carl Henrik Martling i kyrkans 20 sekel. Herulerna, de var först här i Italien och de blev utplånade av östgoterna. Vandalerna utplånade också 534 och östgoterna 538 besegrades de. I mars 538 så övergav goterna belägringen av Rom. Och Belisarius blev fick kronan för eller fick tronen för väst eller östgoterna här. Och därmed 538 så befriades Rom ifrån det här förtrycket och de kunde ha sin makt och börja utöva sin makt. Och det gjorde de. Från 538 i 1260 år. Vad händer om vi går 1260 år framåt? Jo, vi hamnar på år 1798. Händer det någonting då? Med påvedömet? Ja, vad hände i Europa? Det var franska revolutionen. Man kastade bort allt som hade med Gud att göra. Brände kyrkor och halshögg kungar och allt möjligt vad man gjorde. Och 1978 så avsatte man också påven. Förlåt, 1798. En sista våg av religionsförföljelse bröt fram under 1700-talets sista år. Napoleon störtade kyrkostaten och förde påven Pius den sjätte till Frankrike. Men den gamle mannen överlevde inte denna behandling. Allt tydde på att påvedömet stod inför sin upplösning. Så Pius den sjätte blev tillfångatagen och han dog. Och det här var slutet på påvedömets makt. Under den här tiden så hade de haft en otrolig makt. De hade varit över alla kejsare i Europa. Så, det passar perfekt. De utplånar tre riken. De får världsvitt inflytande. De regerar i 1260 år. Hädar Gud. Vad påvedömet gjorde återigen, jag lyfter fram det här bara för att det är uppfyllelsen av profetiorna. Inte för att smutskasta den här församlingen eller någonting sådant. Bibeln förbjuds. Det var så att prästerna tänkte att prästerna är de enda som kan tolka Bibeln rätt och lekmän de får inte ha Bibeln för de kan tolka den fel, så därför ska de bara lyssna på vad prästerna säger. Och då förbjöd man lekmän att ha det på sitt eget språk. Vi förbjuder lekmänskt, står det i påvens bannbulla från 1200-talet, att inneha exemplar av gamla och nya testamentet. Vi förbjuder strängt att ha ovannämnda böcker på modersmålet. Och det här gjorde att de kunde föra in andra falska läror. Till exempel att prästerna kunde förlåta synder. Här är från prästernas egen handbok i katolska kyrkan. Gud själv är skyldig att rätta sig efter hans prästers dom. Och antingen inte förlåta eller förlåta. Allt eftersom de antingen vägrar eller skänker syndaförlåtelse. Prästens uttalande kommer först och Gud anammar den. Så det är inte så att när du går och biktar dig hos en präst, i en katolsk präst, så är det han som bestämmer om du ska få förlåtelse eller inte. Så om man har en bra dag så får du kanske förlåtelse, om inte så får du inte det. Det är kanske inte riktigt så krasst, men poängen är den att de har makten att göra det. Och det här har missbrukats otroligt mycket genom historien.
Från vilket år ungefär var det där?
Det här. Den är från 1800-talet. Eller vilken?
Alltså det där just texten där. Så från vilket år är det?
Texten är från 1800-talet, men själva tanken om bikten har hände ända från början utav avfallets tid.
Från 500-talet eller?
Troligtvis någonstans där kring. Jag har inte exakt datum på när det instiftades. Men det fördes in i alla fall. Och man hittade också på skärselden. Har ni hört talas om skärselden? Enligt katolska kyrkans katekes så står det så här: de som dör i Guds nåd och vänskap, men är ofullständigt renade, även om de är säkra på sin frälsning, undergår efter sin död en rening för att uppnå den helighet som är nödvändig för att träda in i himmelens glädje. Kyrkan kallar denna slutliga rening av de utvalda för skärselden eller reningsorten. Kyrkan har formulerat trosläran om skärselden framförallt på koncilierna i Florens och Trient. Så var fick de den här läran ifrån? Fick de den från noggranna bibelstudier? Nej, de fick den från åsikter om mänskliga råd, koncilier, som de hade, alltså tradition. Och man tyckte det här är jättebra. Så nu kunde man sälja förlåtelse. För prästerna, de hade makt att förlåta synder. Så det var ju de som bestämde om du skulle få förlåtelse eller inte. Här är från Johan Tetzels, hans slogan när han sålde avlatsbrev. Någonting som gjorde att Luther blev så arg att han spikade upp sina 95 teser på Wittenberg dörren. Förlåtelse säljs. Johan Tetzel sa så här: när myntet ute i kistan klingar, säger själen ur skärselden svingar. Med andra ord, du har dina döda släktingar som pinas där i skärselden. Och vill du befria dem, betala lite pengar. Så fort du betalar de här pengarna så kommer de ut ur skärselden. Och det var ju väldigt bra, för då fick påven väldigt mycket pengar in. Påvedömet fick mycket pengar för att kunna bygga sina stora katedraler som de ville göra. Men det här var ju att förvränga Guds karaktär. Och det var hädelse enligt Bibeln. Makt över jordens kungar fick de. Påvens ställning. De säger att alla första ska kyssa påvens fötter. Han har rätt att avsätta kejsare. Han kan inte själv dömas utav någon. Den romerska kyrkan har aldrig felat och kommer aldrig att fela till evig tid, sa påve Gregorius den sjunde på 1000-talet. Så det här var deras makt som de hade, och de använde den också. När kejsare satte sig upp emot dem så ödmjukades de. Här har ni hört talas om en kanossavandring. Det är när man gör en botvandring. Och det var Henrik från Tyskland som gick över Alperna barfota till Canossa-klostret där påven satt. För han hade hamnat i onåd och blivit bannlyst av påven. Och det var inte så bra för en monark. Och efter 3 dagar i snön där så förlät påven honom. Så de hade en otrolig makt. Leo den 13 säger så här på 1800-talet: vi påvarna innehar den allsmäktige gudens plats här på jorden. Det är hädelse. De sätter sig i Guds ställe och säger sig vara Gud. Här är Johannes Paulus den andres, Crossing the Threshold of Hope. Ledaren av den katolska kyrkan definieras enligt tron som Jesu Kristi ställföreträdare. Påven anses som den man som på jorden representerar Guds son, som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Ser ni här att det är antikrist? Någon som sätter sig i Kristus ställe, som tar platsen av den andra personen i den allsmäktiga treenigheten. Det här är uppfyllelsen av Bibelns profetior. En av deras titlar som de hade var Guds sons ställföreträdare. Och den används här i den berömda konstantinska donationen från 700-talet. Det var nämligen så att det var några präster som gjorde en stor bluff. De skrev ett dokument och så sa de att det här kommer ifrån Konstantin själv. För att kunna stärka sin auktoritet inför kungar. Och visa att de hade makt att avsätta och tillsätta kungar. Och då använde de just det här Vicarius Filii Dei. Om man tittar på talvärdet utav det här, det latinska talvärdet av Vicarius Filii Dei, så råkar det händelsevis bli 666. Och jag tror inte att det är en slump. Här har vi namnet, titeln på det här ämbetet, och hans talvärde blir 666. V5, I1, C100, I1, U och V är precis samma bokstav, så det är 5. I1, L5, 50, förlåt. I1, I1, D500, I1, och lägger ihop alla dem så får du 666. Så det passar också. Hans ledarens namns tal är 666. Förföljer Guds folk. Att den romerska kyrkan har utgjutit mer oskyldigt blod än någon annan institution som någonsin existerat bland mänskligheten kommer inte att ifrågasättas av någon protestant som har en kompetent kännedom om historien, skriver Lecky i History and Influence of Rationalism in Europe. Valdenserna var en av de grupperna som blev hårt förföljda. Varför? Jo, för valdenserna översatte Bibeln på sitt eget språk. Och de började sprida det här. Och det var ett stort kätteri enligt påven. Så de bannlystes och man skickade korståg emot dem och förföljde dem och torterade dem. Och de fick gömma sig upp i norra Italien, i Alperna här. Och här ser ni bordet där de faktiskt kopierade dessa hans skrifter utav Bibeln. Och sen så sydde de in dem i kläderna för att sprida dem, för att gömma dem. Och sen gick de ut som missionärer, och när de fann någon som var öppen för Guds ledning så spred de det här. Den här litteraturen till dem. Men vad hände då? Jo, påven skickade korståg mot dessa. De som grep till vapen mot valenserna utlovades 2 års avlat. Vad betyder det? Det betyder att om du slår ihjäl en valdens så kan du leva 2 år och göra precis vad du vill. Allt är förlåtet på förhand. Så det vore väl ett bra incitament om man trodde på påven. Men det här gjorde folk. De gick ut och dödade människor i Guds namn för att få förlåtelse för sina synder. De kastades ner för stup härifrån Castalus, där valdenserna störtades ner för klippan. Kvinnor och barn. Och de gömde sig i grottor. Här är jag och min fru som står i en av dessa grottor. Och där fick de gömma sig under förföljelsetider. Här är ett monument när de anslöt sig till reformationen. För när reformationen uppstod så fick de befrielse från sin förföljelse. Och de sa att det här är det som vi tror på också. Att Bibeln är vår auktoritet. Det uppskattas av noggranna och trovärdiga historiker att mer än 50 miljoner av människosläktet har slaktats för kätteribrott av påvliga förföljare. Skriver John Dowling. Och det här alltså, vi har inkvisitionen, vi har fruktansvärda saker som har gjorts, korstågen som har skett i Guds namn. Så har människor slagit ihjäl människor. 50 miljoner, det är ganska mycket. Vi pratar om Hitler som mördat 6 miljoner judar. Det här är 50 miljoner. Det är mycket. Och visst, de kanske tycker att det där var inte bra gjort av oss, och kanske till och med säger att ber om förlåtelse för det. Men det förändrar inte på att det faktiskt har hänt och att den uppfylls av profetiorna. De skulle förfölja Guds folk, och det gjorde de också. Förändra de 10 budorden, sista kännetecknet här innan vi slutar. Påvedömet säger så här. Påven är av så stor auktoritet och makt att han kan förändra, förklara eller tolka till och med gudomliga lagar. Så de kan ändra gudomliga lagar om de så vill. För den makten har de. Och det har de gjort också. Om du jämför de 10 budorden i Bibeln med de 10 budorden i katechesen, så finner vi att de är ganska annorlunda. Det budord som fördömer tillbedjan utav avgudar är bortplockat. Det andra budordet. Varför då? Ja, påvedömet har ju i sina kyrkor, den katolska kyrkan, så har man ikoner eller man har helgon och bildstoder som man böjer sig ner inför, och man vördar, man rör vid dem, precis som man gjorde med avgudarna förr i tiden. Och det är inte så lämpligt att ha ett bud som förbjuder det här. Så därför plockade man bort det. Sen delade man upp det sista budet, för 9 budord låter inte så bra. Så man delade upp det sista budet till 2 bud. Så det finns 2 bud som säger du ska inte ha begär. En som säger du ska inte ha begär sig till din nästas hustru. Och en som säger du ska inte ha begär sig till något som tillhör din nästa. Medan Bibeln säger du ska inte ha begär till din nästas hus. Du ska inte ha begär till din nästas hustru eller något annat som tillhör din nästa. Så det är ett bud istället för 2. Och de har också förändrat sabbatsbudet som vi kommer titta på imorgon lite grann. Men poängen är här. Att för mig så ser jag ingen annan makt som passar in, tyvärr, än det här. Och återigen, jag vill understryka det. Det betyder inte att alla katoliker är förlorade. Eller att de är onda på något sätt. Men det handlar om ett system som är ont, som inte är från Gud. Och när människor följer det här systemet så följer de i själva verket en annan makt. Och Jesus, han ser människors uppriktighet och han vill befria dem ifrån det här. Han vill föra dem ut till sanningen. Poängen, problemet med påvedömet är att de placerar traditionen över Bibeln. Jesus sa till lärjungarna, förgäves styrka de mig eftersom de lärar dem förkunnar en människobud. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni gör och för vidare. Så fariserna på Jesus tid hade gjort samma sak. De hade satt mänsklig tradition i Guds ordställe. Och Jesus sa att de dyrkade honom förgäves. Men hur är det med oss? Kanske vi, ingen av er här är med i den katolska kyrkan. Och ni tänker, fju, tur att jag inte är det. Men kanske vi placerar traditionen framför Guds ord. Sätter vi mänskliga idéer, mänskliga åsikter över Guds ord, så gör vi egentligen samma sak. Apostlagärningarna säger att Jesus är stenen som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Antikrist ger en falsk förhoppning om att du kan bli frälst genom att betala pengar, eller genom att göra bot, genom att gå pilgrimsfärder, genom att röra reliker och avgudar. Och de menar att det här är det som kommer att ge dig förlåtelse för synd. Det är en falsk förhoppning. Det finns inget annat namn som vi kan bli frälsta på än genom Jesus. Det är inte genom Maria, inte genom några andra personer, utan endast genom Jesus. Första Timoteus 2:5 säger, Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus. Vi behöver inte gå genom helgon, vi behöver inte gå genom präster eller andra personer för att få förlåtelse för våra synder. Vi kan gå direkt till Jesus. Han är den som kan ge oss frälsning. Han är den som vi kan ha vårt hopp till. Och det är det här som är problemet. De har placerat en annan person istället för Kristus. Och miljoner människor följer det här, den här personen. Och är bedragna. Och har inte det sanna hoppet i Jesus Kristus. Och det är det som jag vill förmedla också genom dessa presentationer. Att vi har ett sant hopp. Inte ett falskt hopp. Låt oss ha det sanna hoppet i Jesus Kristus. Det är han som kan göra oss fria. Det är han som kan förlåta våra synder. Och ingen annan. Så jag önskar att var och en här inne ska kunna sätta sitt hopp till Kristus som är den enda medlaren mellan Gud och människor. Finns det någon här som skulle vilja säga, jag vill placera Guds ord framför tradition i mitt liv? Jag räcker upp min hand för jag vill göra det. Och jag vill fråga, finns det någon annan som skulle vilja säga det? Amen. Amen. Himmelske Fader, vi räcker upp våra händer för att vi vill ha ditt ord som en auktoritet istället för mänskliga traditioner. Hjälp oss att inte ha en falsk förhoppning på falska idéer eller falska läror som drar oss bort ifrån dig, Kristus. Men vi vill att du ska vara vår medlare. Vi vill att du ska vara vårt beskydd. Och att vi får förlåtelse genom dig och endast dig. Så det är min bön att vi alla ska få uppleva det. Och om vi har mänskliga åsikter som vi har satt före dig, förlåt oss, Herre. Och rena oss. Och hjälp oss att hålla oss till ditt ord. I Jesu Kristi namn jag ber. Amen.